Hej och välkommen till Dans seriesnack med mig Dan.
Och med mig Johan.
Ja, i dagens episod så diskuterar vi Det blåser upp en vind, eller ja, originaltiteln The Wind Rises, vilket är en Studio Digital film som...
Studio Ghibli film.
Ja, vi såg på den på Studio Digital, så det blev en Studio Digital film nu. Men Studio Ghibli som sagt gjord av den vanliga Miyazaki Hayao. Och det är en sån där liksom som är mer ungefär som Only Yesterday.
Mm.
Mer realistisk gentemot en film som House Moving Castle. Så för det är liksom väldigt, det är liksom ingen mer magi i den här filmen, utan det är mer, det enda liksom mer magiska som kan associeras som att han pratar med den här
Giovanni.
Ja, Giovanni, italienska ingenjören av plan i sina drömmar. Men det är liksom lite mer drömfrekvenser. Och det är liksom det enda, inom citattecken, övernaturliga så, och mer orealistiska. Med tanke på hur Ghibli är väldigt använder sagoväsen, djur eller andra saker i sina berättelser, så är den här väldigt mer realistisk som Only Yesterday, eller som man, när Mani var där, var också så realistisk, för det var väldigt icke-sagoväsen i den.
Ja, men precis. Men den avviker ju från kanske typ som vi pratade om nyss, som är Spirited Away, Min granne Totoro och Moving Castle. Men
jag gillar den definitivt.
Ja, jag tyckte också den var jättefin, men det är också så här typ, han är väldigt duktig med Miyazaki på att filmen inte ska förklara värderingar.
Ja, alltså, förstår du? Dåligt, nej, precis.
För på det stora hela så är han ju inte egocentriskt as.
Ja, själv.
Ja, men alltså, vad heter det, Iro också?
Ja, precis.
Han hade kunnat gjort, kanske stöttat sin fru lite
mycket
mer
bättre,
och varit mer med henne när hon liksom var allvarligt sjuk.
Precis, men det var fortfarande, visst, han var ju en del med frugan där och försökte, men det var ändå liksom att han gjorde lite mer, jag antar, mer det autistiska med att det man har fokuserat blir prio, allt runt omkring blir liksom lite luddigt avsidigt, som man bryr sig så mycket, man har sin work mode.
Ja, jag fattar vad du menar.
Det är inte nödvändigtvis att han inte tänkte på sin fruga där, eller det var bara att han liksom var så fokuserad på att vilja göra sitt, va, så att han inte tänkte på det. Så han gör inte det avsiktligt nödvändigtvis.
Ja och nej, kanske inte med kanske
från,
inte
från oss, det var ju från oss, ja. antar. Men det är min tolkning då.
Ja. Tror att han, om han hade lagt energi på det, så hade han nog liksom kanske förstått innebörden, vilka val han gjorde, så kan jag säga.
Förmodligen om han hade tänkt. Men den var ju ändå en, det kommer ju du och jag fram till, att en aktiv ändring Hayo gjorde, för det var ju, för den handlar om, för det är en dokument, halvdokumentär fast i tecknat, om han som gjorde Sierra-planerna, Stisford-planerna.
So far so good. Allt det stämmer ju. Dock den här fiktionella kärlekshistorien som han har lagt till med den här tuberkulos sjuka frun, som jag måste tänka vad hon heter nu.
Men som sagt, den frugan var ju inte faktiskt sjuk i verkligheten. Det var det jag tänkte fram, att hon var aldrig sjuk. Hon levde ju hela tiden.
Nej, men precis.
Att den delen att hon var tuberkulos och sen dog var ju någonting Hayo la till.
Naoko hette hon.
Ja, precis. Den här Naoko blev, tydligen så var det en del som han la till, att han dog för någon story. Men annars stämmer ju liksom att den här uppfinnaren hade ju en fru hela tiden. Och med barn, säkert.
Ja, det stämmer ju. Men det är en ganska bra gestaltning om villkorslös kärlek. Så
precis,
kan man ju säga.
Definitivt.
Att, men villkoret är ju mer på hennes. Alltså hade hans villkorslösa kärlek till henne varit lika tydlig som hennes till honom, så hade ju kanske historien sett lite annorlunda.
Definitivt, definitivt.
Ja, det är lite där jag är ute efter, att det kanske han första genomtittningen när man tänker på det så ser man det bara som att hon är villkorslös kär i honom, men han är ganska själv.
Ja, och fokuserar bara nästan på arbetet. Visst, han går och hämtar henne från sina föräldrar och försöker ta hand om henne sista tiden. Men det är ändå väldigt mycket att han fokuserar på arbetet.
Precis.
För han har sagt, det börjar ju att han har ju en drömmen att vilja flyga, men han har så dålig syn så att han kan ju inte bli pilot, men så att han gör den drömmen med att istället för att flyga så börjar han rita idéer på att bygga plan istället.
Liksom, och det var flygplansingenjör.
Det som, precis, och det var det som till slut blev Sierra-planet, för han hade tydligen gjort väldigt många idéer på plan som hade i alla fall i filmen misslyckas innan Zero-planet lyckades helt och hållet.
Precis, de var inte alls lika, vad ska man säga, de var inte alls lika i framkanten när det gällde ingenjörskonst som typ Tyskland och USA. Ja,
precis, Japan var väldigt, som det verkar i alla fall i filmen, fortfarande använde typ första världskrigets flygplan, alla bröderna Cartwright-planet som de flög med.
Ja.
Eller Porky Rooster-planet för den delen.
Det känns ju lite så här, han måste ju någonstans ha fått en indikation på vad de här grejerna skulle användas till.
Man måste ju ha fått det, ja, precis. Ja. Känns det som.
Caproni, den här Giovanni som vi pratar om, han säger någonting, världen kan vara grym men ingenjörer kan ändå skapa någonting vackert.
Precis.
Men jag tänker så här, om han vet att det här ska använda i kriget, om han inte aktivt valt att vara med i kriget själv, för jag tolkar honom som en ganska stor pacifist.
Ja. Han vill ju bara skapa grejer. Ja. Men oavsett, liksom, är mycket används ju i krig oavsett vad för arbete du gör ofta. Liksom, odlar du säd, liksom, till slut så blir det bröd som de soldaterna i kriget äter utav. Liksom, det blir alltid något som kommer till kriget. Du är en del av kriget på ett sätt, ett eller annat sätt.
Det är en längre vad heter det, chain of command från att odla brödet och till att tillverka planen man krigar med.
Ja,
det
ska jag säga.
För folk behöver ju fortfarande jobba under kriget. Så att...
Precis. Och om saker och ting bidrar till kriget, men det att göra plan som aktivt kommer i kriget som han gjort, det är ju väldigt kort att men det här kommer användas i kriget för att precis för plan, så att, och det visste han ju om, även fast han var lite pacifist och även fast inte han sköt vapnen så tillverkade han vapnen som de sköt med, typ.
Ja, och då blir det en bra diskussion om vad hans ansvar var i det här. Det är väl, jag tycker att det är en ganska god källa till att diskutera ansvaret när man tillverkar såna här grejer.
Ja, han var ju å andra sidan aktivt inte, han visste säkert om det, men det var inte säkert hans avsikt. Han ville bara, som i den här Giovanni-snubben, tillverka något vackert.
Ja, och du och jag som åskådare
kan ju se logiken.
Så jag vet inte om han är någon form, jag skulle tolka honom lite som en
naiv drömmare förmodligen.
Ja, exakt, det var det ordet jag letade efter.
Förmodligen, och att han hade det här ansvaret naturligtvis och bidrog till kriget, men och när inget utav hans plan överlevde ju, men och Japan var ju en utav de som var förlorare i andra världskriget.
Ja, de har väl inte fått börja upp sin, liksom lyckas bygga upp sin militär förrän typ nu.
Precis.
Alltså de har väl liksom varit att det ganska mycket själv i karantän och av omvärlden efter andra världskriget.
Samma sak med Tyskland, att de hade ju de här begränsningarna.
Ja, men det utspelar sig på typ 20, stor del utspelar sig på 20-30-talet.
20-30, ja precis.
Och det börjar ganska tidigt i filmen med den här Kanto-jordbävningen.
Ja, och då är det där han träffar frugan.
Santo.
Precis, men bara för att han räddade henne och familjen. Men att han typ senare stack för att göra sina plan från Kanto där. Tokyos jordbävning, väldigt...
Så den pendlar ju ganska mycket mellan romantik och krig, alltså allvar.
Ja,
alltså
och,
väldigt
och
mycket.
Jobb och det här, ja, precis. Ja.
Men jag skulle säga att det är typ kärleks, vad ska man säga, kärleksgestaltningen är väl den mest vuxna vi kan ha sett hittills av Ghiblis filmer.
Det tycker jag faktiskt, ja. Det är väldigt sällan kärlek har varit en del i filmerna. Kanske små förälskelser i sådana fall, liksom i kanske någon film, men det är liksom, det är väldigt sällan man visar mer faktiskt kärlek i Ghibli-filmerna, ja.
Ja, nej, men speciellt på det vuxna sättet.
Precis. Man säga. Och det, jag gillar att de gör det väldigt starkt, att de har de här, liksom, att han får möta frugan igen efter några år. Mm. Efter att liksom, båda har ju letat efter varandra på olika sätt.
Ja, och det är ju av en slump, som sagt. Det var du säkert inne på.
Ja, precis. Det, så det, allt var ju liksom bara slump att de träffar varandra igen.
Ja, och hon lider ju som sagt av tuberkulos. Det är väl någonting som hade gått att behandla idag, men ja, på den tiden så fanns det liksom inte utrustning.
Precis,
det
men med tanke på att tuberkulos botemedlet kom först på 50-talet och det är liksom nästan ingen som lider av det nu tack vare alla de här botemedlen och antibiotika för det kom ju fram då.
Kunde man...
Jag vet inte om man kunde behandla på samma sätt.
Nej,
som
jag vet inte heller hur man behandlade det här på den här tiden. Eller om man bara fick typ hoppas att man överlevde och sen var det en ganska stor casualty-nivå på det hela.
Precis.
Men det är ju ganska tydligt att det är obotbart. Men hon väljer ändå att leva tillsammans och gifta sig.
Precis.
Någonstans där, det är det som är liksom det fina i filmen, deras relation.
Ja, han försöker ju ta hand om liksom, i perioder. Men liksom, han är ju väldigt som sagt fokuserad på sitt arbete. Mm. Så det är så han kanske, jag vet inte om man aktivt tänker så mycket, men han försöker ju på sitt sätt, så även fast inte det är nog.
Nej, precis.
Han skulle behövt liksom, som sagt, tänka mer, men den, hela den här tuberkulosgrejen, så att jag adderar, det är liksom väldigt skum grej att lägga till, tycker jag.
Det var säkert en grej i tiden, förstår du? Efter andra världskriget, när Japan inte hade så mycket pengar. Nej, så var det säkert sjukvården väldigt dålig.
Förmodligen, ja. Och säkert att för att lägga till lite drama i själva dokumentärsgrejen för den här filmen så ville han säkert ha en plotline till varför de var tillsammans och inte bara ha en kärlekshistoria.
Exakt. Det blir en uppoffring liksom, helt enkelt. Och filmen kanske kräver det för att den ska nå ett djup istället för att man bara ska följa en ingenjör i två timmar.
Precis. Det är säkert den anledningen.
Vi var lite inne på det, men det här pratade jag med Petter om igår också, att i Studio Ghiblis filmer, jag tycker det är extra tydligt i den här filmen, för vi relativt nyligen såg den, det är att hans filmer dömer ju
ingen. Väldigt sällan dömer ju, liksom man ser ju väldigt ofta att liksom det, och jag har nämnt många gånger i våra filmer att det, liksom, det är ingen liksom ond personen nödvändigtvis, väldigt sällan. Det är liksom ganska moraliskt gråzon liksom. Det är inte svart eller vitt liksom. För att Hayo vill ju framhäva liksom att du ska kunna se från en neutral från båda sidorna utan att att det nödvändigtvis gott eller någon. Han gjorde de här valen, men det är liksom inte vad dålig han är, eller han är en hjälte, eller whatever. Ja. Han vill framhäva att personer är människor. Liksom, man gör bra och dåliga beslut genom sitt liv, men det är ju inte liksom summan och kardemumman, som du brukar säga.
Ja. Nej, så jag skulle säga att vill man ha en Ghibli-film som är mer vuxen ton, alltså inte i våld och sånt där, för jag ska inte säga att den är särskilt våld. Så den här är ju kanske liksom så här, ja, men mer en huvudfokus är ändå på deras relation någonstans.
Precis, det enda liksom lite plan och krig är ju när det var Howl's Moving Castle, för det såg man ju stridsplan och lite sån här krig där, men det var ändå ganska fokus på Howl och den storylinen mer än kriget i den. Här blir det mer fokus på planbygget och det kommande kriget och växandet av militaristiska Japan, och att han kommer ju till vet du, Tyskland, och man kan ju se högerlutande fraktionen som herr Mustaschman styrde över växa fram.
Ja, jag tror också det. Han är nog, som sagt, jag tror att du är inne på det, han är nog naiv och dumdristig, men det är ganska Precis. Lätt att ställa sig bakom en sån argument också.
Precis, att han är dumdristig, naiv och kanske inte, och väldigt fokuserad på sitt jobb och kanske inte tänker igenom så mycket. För han liksom, ja, jag krigar inte, jag är emot det, men jag har ingen emot att bara, jag vill bara bygga mitt Legos-planerna, eller ja, planerna. Alltså, jag är så fokuserad på att bara bygga, så att jag tänker inte på att gå till kriget. Jag bara vill bygga.
Exakt. Och det är liksom, han förlorar sin
kärlek där.
Kärlek. Han förlorar sina plan.
Precis.
Men
sen sitter han där liksom utan plan, men man får ju fortfarande kunna prata med den här ingenjören sen om det allt var värt det i stort sett.
Ja.
Men jag gillar hela det konceptet genom livet, att många, att den här drömmen med den ingenjören återkommer genom filmen några gånger liksom, och blir alltid liksom, blåser det fortfarande upp en vind liksom, låser upp en vind liksom, och han är italien, vad han heter, liksom, kallar alltid han för Japanese boy. Liksom, det är liksom rolig liksom, hey Japanese boy, blåser fortfarande upp en vind liksom, wind is rising liksom. Jag älskar hela liksom, det är liksom jag antar att han är där för att liksom försöka få honom att tänka igenom lite mer också, kanske den här italienska.
Ja, och jag vet inte om han var inspirerad av honom, för det är baserat på en självbiografi. Precis. Men det, han har ju tagit sig konstnärliga friheter, som jag sagt. Men vi har ju varit inne på det lite, men upplever du han som hjälte eller liksom en tragisk figur eller någonting däremellan?
Det är ju snarare däremellan. Det är liksom, han är, det är liksom, som jag säger, han liksom upplevs som en människa liksom, som jag var inne på, att han gör ju både lite bra och dåliga liksom beslut där. Han gör ett försök liksom, men liksom genom liksom att han bygger åt dem, men att då kanske, och att han överger, eller ja, inte villigt överger frugan, men tack vare sina beslut blev han, skulle ha spenderat mer tid åt det än.
Ja, och då är det liksom så här, vad är pendlingen mellan passion och mani? Förstår
precis.
Du? För han kan ju uppenbarligen inte släppa det här.
Nej, precis.
Så jag skulle snälla att du slår över på mani i vissa perioder när han är tvungen att sitta och göra de här sakerna, fast han har liksom en dödssjuk fru.
Precis, så det är mycket, han är väldigt manisk med att kunna göra det han gör. Så det, och det är hela som är relaterat med de här mer autistiska liksom. För vi blir också väldigt så när vi är inne på vård, att vi är väldigt maniska att kunna sitta och verkligen, allt annat försvinner, vi måste göra det där liksom.
Det är bra att du drar det perspektivet, Dan, men det är ingenting som insisterar i filmen på att han skulle ha ett spektrumdiagnos.
Det vet jag att han att inte, men jag, liksom, jag försöker bara göra en jämförelse med mig. Liksom, han är ju inte nödvändigtvis inom det själv. Jag bara drar likheten att det är så jag funkar.
Du förstår att hur han resonerar ur ditt perspektiv.
Ja, jag förstår perspektivet liksom, och sen liksom, och, men jag ser också att det är inte ett bra sätt att vara liksom, men det är liksom för oss inom spektrumet, nu är inte han nödvändigtvis det, nu säger jag, vet inte om han är eller inte är, men liksom, det är väldigt svårt för oss att ta oss ut sånt tänk och sätt att vara på.
Nej, jag fattar vad du menar.
Liksom, så att det, för dig, vi behöver ju för folk dig, runt
det,
oss.
Det du försöker säga, det här är ju default för dig.
Precis.
Ja, jag fattar.
Och att man behöver ju någon som kan bara att, hallå, nu tar vi oss ut ur det här. Mm. Vi behöver alltid folk som ser till att vi inte konstant sitter. För vi måste äta och göra det här andra också. Men det blir väldigt lätt att vi blir maniska i vårt liksom.
Men det fattar jag. Men skulle du säga gjorde det starkaste intryck på dig?
Ja, som sagt, jag gillar ju som sagt blir räddare i tåget och att han återkommer till frugan där. Men jag älskar som sagt det konstanta återkommande med italienaren bara, hey, Japanese boy!
Ja.
Det inte var en viktig faktor, det är säkert konstnärligt val, så var det ett kul break när han kom.
Ja, ja,
det
är
ett stort intryck för min del, för att jag gillar ju så sagt hela filmen.
Mm.
Men för min del är det som stack ut för mig.
Mm.
Ja. Hur är det med dig? Vad hade intryck för dig, Johan?
Alltså jag tycker den här scenen när han sitter och ritar och hon ligger bredvid och försöker sova för att hon har ont. Och hon vill ändå att han kommer och lägger sig hos henne.
Och det tänker inte han på?
Jo, men det tror jag att han gör. Men det är väl mer så här, det är någonstans att man visar, vad ska man säga? Man visar en romantisk gest mellan vuxna utan att det behöver vara explicit. Förstår du hur jag menar? Precis.
För han tänker inte på att hon har en smärta och vill att han ska vara med henne. Liksom. Men det är det som jag var inne på. Att liksom, vi tänker, när vi sitter med något så blir vi så fokuserade.
Mm.
Då behöver vi någon att, jag kommer.
Kom och lägg dig lite här hos mig och slappna av. Liksom.
Precis, så vi tänker inte på det.
Nej.
Förrän någon säger till.
Nej, den scenen tyckte jag var väldigt fin. Men sen jag tycker också generellt sett han och hans kompisrelation som han bor med i studenthemmet.
Ja, det är också kul, ja.
Ja.
Och Micke, den här första chefen, lite kort snubbe liksom bara, det var ju kul.
Han behövde nästan stå på en drickback liksom från upp till de andra.
Liksom, typiskt säkert asiatisk chef liksom, men nu ändå liksom.
Ja, åtminstone en lead-bild av en.
Precis, lite comic relief på sätt och vis.
Men vad tror du att Miyazakis budskap om den här? För mig är det liksom så här att han är alltid typ så här.
Mot krig.
Ja, exakt. Så det är väl liksom det att.
Definitivt.
Orsak och verkan, vad var mitt ansvar i det här?
Precis. Det är väldigt orsak och verkan. Det verkar tydligt att han är mot krig. Ja, det är samma med den här som vi började se i nu den här veckan. Pomkono eller vad den heter.
Ja, Pomporo.
Någonting
där. Pomko.
Ja, det var sånt där. Något sånt där. Det här med tvättbjörnarna.
Ja.
Mårdhundarna. Det är ju raccoons.
Ja.
Så att det är också liksom bu människor, bu krig. Bra naturen, yay! Det är konstanta liksom budskap i nästan allt. Liksom att human bad, nature good.
Mm. Det kommer bli ännu tydligare sen när vi ser på prinsessan Mononoke, kan
precis.
Jag säga.
Precis, Mononoke. Och säkert Grave of Fireflies också.
Ja, den är inte riktigt redo för den, känner jag. Jag hinner nog plöja alla AB-filmer från Ghibli när jag ser den, det tror jag.
Det är de två som jag vet om, men jag har ju ganska, jag säger jättegärna hur mycket som helst, som sagt. Det är ingen till mig emot.
Nej, det finns en ganska stor, vad heter det, katalog som sagt. Men vill du runda av?
Ja, precis. Ja, det är just, jag tänkte att det var dagens episod av Dans seriesnack av Studio Ghiblis Det blåser upp en vind. Nästa episod blir den där Pomkono eller vad den heter.
Ja.
Vi ses då, folk. Hej så länge.
Hej så länge.